Hej och välkomna tillbaka till IVF-podden, podcasten som tar upp frågor alltifrån barnlöshet och IVF till adoption och äggdonation. Som vanligt har jag med mig Carolina Tristen, gynekolog och fertilitetsspecialist på Sophiahemmets IVF-grupp.
Hej Emma.
I tidigare avsnitt så har ju du och jag, Carolina, pratat ganska generellt om barnlöshet och om fertilitetsproblem. Vi har ju återkommit flera gånger till det här med fertilitetsutredningar. Att det är liksom väldigt viktigt för att komma vidare i allt det här. Och utan en utredning så kan vi bara prata väldigt generellt, antingen med ett specifikt par eller överlag liksom, om vad som kan vara ett problem. Och när man har nått en viss tid som barnönskande och ofrivilligt barnlös så vill ju de flesta komma vidare på ett eller annat sätt. För att ta reda på vad som eventuellt kan vara ett problem eller inte ett problem så måste man ju på något vis undersöka det. Och många ser det ju som en bekräftelse på sin barnlöshet att få veta vad det är som är problemet eller att det inte är ett problem. Så i det här avsnittet så har vi valt att fokusera på fertilitetsutredningar. Och vi har ju sagt flera gånger om att det är väldigt viktigt att vi råder de flesta att kontakta fertilitetskliniker. Om man har försökt att få barn en viss tid utan att lyckas, eller om man vet att man haft det svårt tidigare, eller om man kanske vet att man inte kan på egen hand utan måste ha hjälp, så ska man ju liksom alltid ringa. Och det finns ju väldigt olika typer av kliniker som har olika fokus, fertilitetsutredningar eller på behandlingar eller både och. Det finns också kliniker som inte har det här som fokus egentligen alls, men som har det som en del av verksamheten.
Ja, så kan man ju säga att för de allra flesta gynekologer kan ju börja och genomföra en utredning och i många fall också vägleda paret vidare. Framförallt kan de ju, i de fall då de själva känner att nu kan inte jag erbjuda så mycket mer, så kan de ju skicka en vidare eller råda paret att söka till en annan klinik för att få mer specialiserad hjälp. Till exempel på fertilitetsmottagningen på Sophiahemmet så kan man ju göra både utredning och behandling. Och så är det ju inte alltid hos alla gynekologer eller andra kliniker heller för den delen. Hos oss arbetar ju läkare som är specialiserade inom de här frågorna, som kan göra utredningar relativt snabbt och man kan snabbt komma vidare med olika typer av behandlingar efteråt.
Mm.
Och det är ju även så att en hel del IVF-kliniker, förmodligen alla, kan göra utredningar på par som söker sig dit, vanligen då i privat regi, och även där få hjälp med olika typer av behandlingar. Igen är det ju så att man får helt enkelt som par börja söka sig runt lite grann och ringa och höra på de kliniker och mottagningar som ligger närmast för att se vilken hjälp kan de erbjuda och vilken hjälp kan vi få.
Och visst är det så att om ett par har gjort en utredning på en klinik eller en mottagning, oavsett om det är en vanlig gynekologmottagning eller en IVF klinik, så kan man ändå ta sin utredning sen och använda den någon annanstans.
Absolut. Det är ju bara underlättande när man söker sig någon annanstans. Är det någonting vi behöver komplettera med? Hur ser det här ut? Och så har man en utgångspunkt.
Mm. Du, skillnaden mellan en IVF-klinik och en vanlig gynekologmottagning, vad är egentligen skillnaden?
En IVF-klinik är ju specialiserad på att framförallt göra IVF-behandlingar, alltså provrörsbehandlingar. En vanlig gynekologmottagning, där jobbar ju man med alla möjliga typer av gynekologiska problemställningar. Allt från äldre kvinnor med klimakteriebesvär till vanliga rutinundersökningar och barnlöshet. Medan på en IVF-klinik där man har fokus på provrörsbehandlingar, så är ju de som arbetar där speciellt intresserade av det här och även vidareutbildade inom det här området.
Mm.
Så att det är en annan typ av professioner som arbetar på en IVF-klinik jämfört med en gynmottagning.
Ja, vilka professioner finns det då på en IVF-klinik?
De som finns där är läkare, och det är ju då gynekologer som sen har specialiserat sig vidare inom fertilitet, och sjuksköterskor, barnmorskor, undersköterskor och embryologer. Även annan personal såklart, som sekreterare och som arbetar med ekonomi och så. Men om vi tänker på de som primärt jobbar med paren som kommer dit.
Ja, en embryolog. Vad är en embryolog?
En embryolog arbetar inne på labbet. Och labbet är ju på en IVF-klinik själva hjärtat i hela verksamheten. Det är de som tar hand om ägg och spermier under behandlingarna, som preparerar och analyserar spermieprov både under behandling och under utredningar. De har ju hand om hela processen runt befruktning och odling av de befruktade äggen, och även är med och väljer ut vilket befruktat ägg man ska lägga tillbaka vid en provrörsbehandling.
Mm. Bra. Men vad är en fertilitetsutredning? Varför gör man en fertilitetsutredning?
Det gör man ju för att se, kan vi hitta någon förklaring till varför paret inte har blivit gravida? Den utredningen ska inte behöva ta särskilt lång tid. Vanligen tar det kanske 1 till 2 månader. Och de flesta har ju försökt en längre tid innan. Det är allt från 9 till 12 månader och upp till flera år innan de söker. Och för de allra flesta så känns det ju ganska bra att ta tag i det här. Även om man också kan känna sig nervös för vad kanske vi hittar under den här utredningen.
Du tänker dig att en del är rädda för att göra en utredning för att man är rädd för att få svar?
Ja, jag tror att det kan vara så. Det kan ju vara så att man har funderat mycket på det här. Man kanske känner någon som har gjort utredning tidigare där man har hittat någonting som, ja, i värsta fall gjorde att nej, men de kunde inte få egna biologiska barn, och då kan ju det ligga och oroa.
Mm.
Och man kan ju också vara orolig för, tänk om vi hittar någonting hos mig som är ett problem, vad kommer då min hustru eller sambo eller min man säga? Tänk om det här är mitt fel.
Mm.
Och samtidigt är det viktigt att veta att de allra flesta som kommer och gör en utredning kommer att få barn. Självklart, igen, så beror ju det här på åldern, men för de allra flesta så handlar det här om att förr eller senare så kommer man att få ett barn på det ena eller andra sättet.
Mm. Finns det någon sån här procentsats om man kan hitta orsaker hos kvinnan eller mannen, eller hos båda eller hos ingen? Finns det någon generell, generella siffror?
Ja, det finns det. Man kan i stora material eller generellt säga att i ungefär 1/3 av fallen så hittar vi en bidragande orsak hos kvinnan.
Mm.
Och i ungefär 1/3 hos mannen. Hos 1/3 hittar vi ingen förklaring. Och sen så kan det ju vara i en del fall då vi faktiskt hittar en orsak hos båda.
Men du, om man tänker, hur går den här fertilitetsutredningen till? Om man tänker, om du gör en fertilitetsutredning på någon, vad gör du då?
Vad gör jag då? Ja. Man kan säga i korthet så är det ju så att alla vet att vad är det som behövs för att det ska bli ett barn. Det behövs ägg, det behövs spermier, det behövs en plats där de kan mötas. Och då kan vi säga att i korthet så på olika sätt är det ju det som utredning syftar till att ta reda på. Har vi ett problem på något av de här platserna? Och då kan ju det gå till lite olika på olika kliniker, men hos oss går det till så att man kommer vanligen först och träffar en läkare för ett första besök, paret tillsammans med läkaren, då man sitter ner och pratar, går igenom deras tidigare historia med allt från om en del har ju barn tidigare eller i tidigare relationer, eller om man har varit med om missfall eller haft någon abort när man har varit yngre. Sådana saker går vi igenom. Vi pratar om tidigare sjukdomar, om man äter mediciner, operationer och sådana saker. Och allt såklart har någon betydelse för om man kan få barn nu eller inte. Men så att det är ju en del riktade frågor självklart under det här första mötet.
Mm.
Sen så gör vi under det här första besöket så gör vi en undersökning av kvinnan med bland annat ultraljud. Och vi tittar på livmoder och äggstockar för att se att det ser normalt ut. Att det inte är någonting där som vi ser att vi kan behöva gå vidare med. Ibland undersöker vi även mannen första gången, men det beror också lite grann på hans tidigare historia och så. Under själva det här mötet så gör vi också en plan för hur ska vi lägga upp den här utredningen. Där det ingår att mannen kommer att få lämna ett spermaprov vid ett annat tillfälle. kvinnan kommer att få lämna blodprover också vid ett annat tillfälle där man tittar på olika typer av kvinnliga könshormon och ämnesomsättning som kan ha betydelse för själva förfertiliteten. Och vi gör även en undersökning av livmoder och äggledare med kontrast och vätska för att se att äggledarna är öppna och att det ser bra ut inuti livmodern. Även det görs vid ett annat tillfälle, så att alla de här sakerna planerar vi för det första mötet som vi ses och diskuterar lite kort om vad kan det vara som man vanligen hittar under utredningen. Men inte så mycket att man går in på vad kan man göra och sådana saker, för det viktiga är att först ta reda på och hittar vi någonting, och sen individ försöker vi ju såklart individanpassa. Vad bedömer vi rimligt för er att göra som nästa steg?
Mm. Så hormonprover på kvinnan då, det är att man någonstans tittar på själva liksom ägglossningen och äggproduktionssidan. Och så tittar man på TSH tänker jag nu, vad heter det?
Ämnesomsättning.
Det tycker jag är ändå lite intressant här faktiskt. För varför skulle det här provet påverka fertiliteten?
Ja, men vi vet att om man har en avvikande ämnesomsättning, oavsett om det är en... Det handlar ju om sköldkörteln som vi pratar om, som är med och styr ämnesomsättningen i kroppen. Vi vet att har man en avvikande ämnesomsättning, oavsett om det är en överproduktion av ämnesomsättningshormon eller om det är en underproduktion, så kan det påverka framförallt då ägglossningen. Men det finns även så att har man väldigt avvikande, så finns det även om man blir gravid, så finns det då en ökad risk för missfall. Så där är det ju ett enkelt blodprov som man ibland kan behöva upprepa i och för sig om man hittar något avvikande. Och om man hittar någonting där så får man gå vidare beroende på vad man hittar.
Är det vanligt att man korrigerar det här på något sätt?
Det vanligaste är ju att vi inte att allt ser normalt ut. Men och det minst vanliga är att vi hittar en överproduktion av sköldkörtelhormon. Och hittar vi en överproduktion, då är det inte någonting som vi brukar ta hand om själv, utan då blir man remitterade till en som är specialist i det här området, för då kan det behövas lite annan typ av medicinsk behandling för att det här ska rätta till sig. Är det däremot en underproduktion, då kan man ju hjälpa till med att använda en medicin som heter Levaxin för att reglera ämnesomsättningen. Och det är egentligen att man tillför ämnesomsättningshormon så att man får en normal ämnesomsättning.
Det här är ganska väl omtalat.
Det här är ganska omtalat, och sista ordet är väl inte sagt, men vi som arbetar inom det här området, vi är väl relativt noga med att ämnesomsättningen ska ligga normalt under den här tiden, och är ganska snabba med att gå in och reglera om vi tycker att det här börjar närma sig någon form av underproduktion, för att det ska vara så stabilt som möjligt under den här tiden.
Okej, så då tänker vi så här att mannen får lämna spermaprov och kvinnan, hon lämnar lite hormonprover och man gör ultraljudsundersökningar. Och nu vet ju jag då, eftersom jag har pratat med många par runt om, att man ibland refererar till den här utredningen som att man tycker att den är väldigt simpel. Att man tycker att, ja men min utredning var inte så ingående. Man gjorde bara lite ultraljud och tog några blodprover. Jag tycker någonstans att det är en ganska generell upplevelse många gånger utav den här utredningen, och det är faktiskt det en utredning bygger på.
Ja, och egentligen är ju en utredning ganska enkel. Och det är ju därför att vi får väldigt mycket information utifrån de här relativt enkla sakerna som vi gör. Och faktiskt är det ju så att vissa saker fångar vi ju redan på första mötet. Att man märker att kvinnan berättar om sin menscykel, att den är oregelbunden till exempel. Då kan man ju redan där ta reda på att ja, men här kan vi ha ett problem med ägglossningen. Och genom att titta på äggstockarna, att titta på de här blodproverna och väga samman det och tillsammans med ålder och tidigare historia, och sen dessutom har man ett spermaprov, då har vi kommit väldigt långt i en utredning och kan säga ganska mycket om hur det här ser ut och på vilket sätt vi kan hjälpa till.
Det kan väl också vara så, kan jag känna lite grann, att människor som inte är insatta i det här med fertilitetsutredningen inte förstår vikten av alla de här olika små parametrarna runt. Att för att du är läkare och gör en utredning så är inte blodproverna allt väsentligt, utan även hur de återberättar om sin fertila historia och sånt, att det ändå har väldigt stor betydelse.
Nej, jag tror att det är ju så att det kan ju tyckas som att oj, nu gjorde de ett ultraljud och det gick ju jättesnabbt, och vad kunde de egentligen se på det där ultraljudet? Men det är så att det är klart att vi som jobbar med det här, vi är ju vana att göra de här undersökningarna. Vi kan relativt snabbt göra en bedömning och se, och så väger vi ihop alla olika parametrar och kan komma med råd. Men det är inte så att man kan ju förstå att man kan tycka att det var inte många prover som togs, eller det var inte mycket utredning som gjordes. Men då ska man ju också veta att är det någonting som vi upptäcker är avvikande, då kommer vi att gå vidare med det för att se att här ser vi att här behöver vi göra mer, här behöver vi titta vidare på mannen, här behöver vi titta vidare på kvinnan, och då får man göra det i nästa skede. Men jag tror att det är ganska viktigt att man kommer vidare relativt snabbt, att man gör de här undersökningarna, träffas igen och går igenom, och sen utifrån vad paret har för önskemål och vad man har kommit fram till kunna gå vidare med om det behövs på olika sätt.
Ja. Du sa det här med kontrastundersökningen, när man undersöker insidan på livmoderna och äggledarna.
Ja.
Det tycker jag att vi ska bara gå igenom här ordentligt nu. Hur gör man detta?
Det är en ultraljudsundersökning som vi gör efter mens men innan ägglossning. Då vi tittar med ultraljud samtidigt som vi sprutar in lite vätska i livmodern. Och först sprutar vi in en vätska, vanlig koksaltlösning, som gör att vi kan se att väggarna inuti livmodern är jämna och fina, så att det inte finns några slemhinneveck eller några muskelknutor eller något annat som skulle kunna störa för att ett befruktat ägg ska kunna fästa sig där. Sen så sprutar vi en annan vätska som blir vit på skärmen, så att vi kan se när det rinner genom äggledarna och ut mot äggstockarna.
Då en liten sån här grundkurs. Äggledarna har ju då en väldigt stor betydelse. Ibland tror jag inte riktigt att alla faktiskt vet om varför de har stor betydelse. Att de har kontakt och att de är hela och att det inte är något fel. Ibland ser man ju inte alla fel där heller. Men därför att det är liksom där hela den här befruktningsprocessen naturligt sett går till.
Ja. Ja, men det är något så att äggledarna är ju där ägg och spermier kommer att mötas. Äggledaren har ju först fångat upp det här ägget från äggstocken när det har släppt. Sen så transporteras det in mot livmodern, och spermierna kommer uppsimmande genom livmodern och ska möta ägget i själva äggledaren där befruktningen sker, och sen ska det här transporteras vidare. Så inte bara behöver de här äggledarna vara öppna för att det ska kunna passera ägg eller spermier, utan de ska ju också ha en rörlighet som gör att det här befruktade ägget transporteras åt rätt håll. Och det är klart, med en sån här undersökning då kan ju vi se att det rinner igenom och de är öppna. Självklart kan vi inte se hur de här äggledarna rör sig till exempel, men där får vi mycket hjälp av själva historien eller berättelsen från kvinnan. För det är klart att om vi har en kvinna som berättar att när hon var 14 år så hade hon en blindtarmsinflammation och det blev en brusten blindtarm och en svår infektion och en operation, då kan ju vi misstänka att ja, här kanske det är så att det kan ha blivit som det kan bli efter alla infektioner i magen eller operationer. Det kan ha blivit lite sammanväxningar i magen, vilket i sin tur kan påverka äggledarfunktionen, eller i värsta fall att det har blivit en stängda äggledare. Så att redan där kan ju vi misstänka olika saker när vi möter paret första gången.
Mm. Den här spolningen här nu då, när den gör man ju på en specifik tid i cykeln.
Ja, det är ju som sagt, vi gör den efter mens och innan ägglossning. Och det är ju därför att den ena anledningen är att precis efter mens, när man har blött ut sin slemhinna, så är det tunt där inne. Det är lättare att se att allting ser bra ut innan slemhinnan har börjat växa igen. Det andra är att vi vill inte gärna gå in och spruta in vätska där efter en ägglossning. Utan den risken ville vi ju inte ens ta, att det har varit en ägglossning och en befruktning och någonting skulle spolas iväg.
Nej, nej. Då är det ju också så att det finns ju många som håller på att surfa på nätet och läser om olika typer av undersökningar. Och så är det ju ganska mycket ofta oroligheter kring den här undersökningen. Att den ska vara jätteläskig och jätteond och smärtsam.
Ja, tyvärr möter jag ju varje vecka kvinnor som har läst och blivit oroliga. Och lyckligtvis är det ju så att de allra flesta som har läst om det här och kommer till undersökningen, de går därifrån och tycker att det här var ju synd att de oroade sig i onödan.
Mm.
Och på nätet finns ju massor av information. Det är jättebra på väldigt många sätt. Det man kanske ändå ska vara medveten om är att många som skriver på nätet, och i varje fall när det gäller de här undersökningarna av livmoder och äggledare, det är väl nog de kvinnor som har tyckt att det här har varit väldigt jobbigt eller gjort väldigt ont. Och så kan det ju såklart vara för en del, men för de allra flesta så är det här mer som en kombination av att göra ett ultraljud och ta ett cellprov.
Ja, ja. Men det skrivs ju väldigt mycket om en annan sak kring det här med spolning, och det är chansen att bli gravid efter en spolning. Jag upplever ibland när jag läser på olika forum och sånt, eftersom jag tycker det är lite spännande, att det ger en chans att bli gravid om man får till den här spolningen.
Ja, det hör ju vi också en del som säger. Och det händer ju såklart att de som har varit hos oss och gjort en äggledarundersökning blir gravida på samma menscykel. Och det är ju bara att gratulera, det är ju jätteroligt. Det är ju folk blir ju gravida medans vi gör utredningar också. Det är ju inte så att de blir gravida därför att de har påbörjat en utredning på det viset. Även om det finns ju massor av olika faktorer som vi självklart inte kan förklara. Men en sak när det gäller de här äggledarundersökningarna, det kan ju vara så enkelt som att när vi gör den här undersökningen så gör vi ju även ett ultraljud. Vanligen är det här innan ägglossning. Vi kanske ser att här är det en fin äggblåsa på gång. Jag tror att du kommer att få ägglossning om 2-3 dagar eller 4. Och då har man ju lättare som par att faktiskt tajma sitt samliv den månaden, vilket i sin tur faktiskt teoretiskt också då kan öka den chansen. Men det finns ju ingenting som har visat att en äggledarundersökning gör att fler blir gravida. Nej.
Nej, precis. Nu har vi ju tittat på så här äggledarpassagen och livmodern, och det finns någonting där som utgör ett problem eller ett hinder för att lyckas bli gravid. Då pratade du förut också om att man tog ju de här blodproverna för att bland annat titta på ägglossning och på äggreserv och äggstockarna. Varför vill man egentligen bedöma det här? För att många ute på stan tänker ju att jag har väl ägg, jag har ju ägglossning eller jag har ju mens. Man tänker sig att det där hör ihop alltihopa. Varför är det här viktigt?
Och det gör det ju också. Alltså, jag menar, det vanliga, har man en regelbunden mens så har man ju en ägglossning. Det är skillnad om man har mens 2 gånger om året eller aldrig eller bara hipp som happ. Då är det ju många gånger så att man inte har någon ägglossning. Men annars är det ju så att regelbunden mens, då har man ägglossning. Så att hos de kvinnorna där vi har en regelbunden mens, då håller inte vi på att ta blodprover för att titta på ägglossningen. Däremot så är vi intresserade av att göra en bedömning av kvinnans äggreserv. Eftersom det är ju så att som kvinna, till skillnad från mannen vars spermier hela tiden produceras nya, så föds man som kvinna med de ägganlag man har. Och sen så förbrukas de successivt genom livet. Och det är lite varierande från kvinna till kvinna hur länge man har möjlighet att bli gravid och hur mycket ägganlag man har kvar. Så att det är en ganska viktig del i utredningen för att kunna ge paret en bra bedömning på, kan det vara en bidragande orsak till att de har svårt att bli gravida? Hur mycket ska man skynda sig för att försöka få till en graviditet?
Det kan ju vara så då att de här proverna och utredningen visar på att den här äggreserven som vi pratar om lite grann är på upphällningen.
Mm.
Om vi börjar bli äldre, vilket ju många är i den positionen idag. Men det kan ju också vara så att man gör den här utredningen och så pratar du med en patient och så gör man, tittar man på blodproverna så ser man att den där kvinnan kanske inte har så himla mycket ägglossningar. Som ju liksom ett kriterium. Det blir ju inte barn om man inte har ägglossning. Hur kan ni se det och vad händer? Vad gör man?
Om vi har en kvinna som har väldigt glesa ägglossningar, oftast är ju hon då medveten om att hon inte har så mycket mens eller inte så ofta mens. Då det är ju en orsak till att det har varit svårt som är ganska enkel att åtgärda för att hjälpa då det här paret att få ägglossning och att de sen kan försöka hemma. Så de paren har ju vi väldigt mycket av på vår mottagning där man har en ägglossningsstörning som vi behandlar framförallt med sprutor då, som gör att man får bildar en äggblåsa och får en ägglossning och kan ordna det här hemma.
Ja, helt så enkelt. Det här är ju egentligen ett exempel på ett tydligt fynd av en fertilitetsutredning. Att en kvinna saknar eller väldigt få ägglossningar.
Ja.
Ja. Du, och då kopplas ju det här ibland, tänker jag, och har vi pratat om också, till kvinnans vikt.
Ja.
Om man är under- eller överviktig.
För det är ju en av de saker som vi frågar om vid vanligen vid första besöket. Att vi vill ha längd och vikt för att kunna titta på den här body mass index som jag tror att de flesta känner till, eftersom vi vet att både över- och undervikt kan påverka möjligheten att bli gravid och även har betydelse för hur en graviditet, hur komplikationsfri eller hur mycket komplikationer det kan bli under en graviditet och en förlossning.
Mm.
Så att det är ju viktigt, och att det har betydelse är för att till exempel en kraftig övervikt kan leda till att du får en rubbning i hormonbalansen som i sin tur gör att du får glesa ägglossningar eller inga ägglossningar alls. Och då är det klart att det inte är så lätt att bli gravid. Och en undervikt på samma sätt kan göra så att du får en rubbning i hormonbalansen som påverkar ägglossningen.
Mm.
Och de här sakerna är ju en av de saker som man ju faktiskt kan påverka själv som kvinna och jobba med att försöka påverka både en under- och en övervikt. Inte därmed sagt att det är särskilt enkelt, men det är ju en livsstil som man kan arbeta för att påverka.
Ja, precis.
Och det vet man att en hel del av de här kvinnorna som är överviktiga, där kan det ju vara så att det kanske inte handlar om att man ska dramatiskt reducera sin vikt. Det kan handla om 5-10 kilo och sen börjar man få egna ägglossningar och så har man kommit en bra bit på väg.
Så om vi lite grann sammanfattar en utredning, om vi lite grann tittar på så här nu, när vi har gjort de här olika proverna och du har pratat med de här paren och man har fått lite svar på de olika sakerna, då kan vi väl säga att åldern har en betydelse.
Ålder.
Att den här äggledarfaktorn, alltså huruvida man har passage eller inte, om man har ägglossningar eller inte. Om man har andra hormonella rubbningar, till exempel det här med ämnesomsättningen som du pratade om. Om man är under- eller överviktig. Och sen vet jag att vi har lite andra saker också, till exempel rökning och alkohol som spelar en roll i det här sammanhanget. Rökningen kanske framkommer i större utsträckning än alkoholen under en utredning. Och där man också som par egentligen kan påverka själv.
Absolut, så att det är ju, allting bygger ju på att paret informerar oss om hur man lever och också att man tänker att det är ändå viktigt att man försöker ha en så ärlig dialog som möjligt för att vi ska kunna hjälpa till. Och rökning är ju som framförallt för kvinnor, vet vi att det har en betydelse för fertilitet, och att man rökande kvinnor kommer tidigare i klimakteriet. Man har lite mer problem under eventuella graviditeter med tillväxthämningar och sånt. Så att det är ju väldigt viktigt att man pratar om det och jobbar för att försöka göra en livsstilsförändring.
Mm.
Sen tänkte jag, för att när vi nu har pratat om utredningen, så har vi gått igenom att vi tittar på äggreserv. Vi tittar på äggledarna, hur de fungerar och gör en, eller inte fungerar, men att de är öppna, och på livmodern och ägglossning. Vi har inte så mycket berört mannen i det här avsnittet när det gäller hans lika viktiga roll i att försöka få barn. Men det vi gör nu är ju att de får ju lämna ett spermaprov där vi tittar på att det finns spermier, att det finns tillräckligt, hur många finns det, hur rör de sig. Ibland gör vi även en preparation där vi tittar på hur många rörliga spermier som man har kvar i provet, kan man säga, efter en preparation. Lite som en form av arbetsprov för de här spermierna. För det är ju så, det är ju inte bara så att det behövs, vi vet, har alla lärt oss att det behövs en spermie för att det ska bli ett barn. Men det behövs ju också det behövs många spermier i ett spermaprov för att det ska komma tillräckligt många spermier fram till ägget och att en av dem ska kunna befrukta. Så det är ju en viktig del i den här utredningen också. Sen kommer vi inte idag att prata så mycket om just liksom vilka olika faktorer man kan hitta.
Precis, lite medvetet så väljer vi ju att inte gå in så himla mycket på det idag.
Nej.
För vi bjuder hit din kollega.
Claes Gottlieb.
Som får komma hit och faktiskt lite mer djuploda sig i den här manliga problematiken. Mm. För det finns ju många...
Det finns mycket att säga om det och han är...
Det är hans gebit helt enkelt. Claes Gottlieb, Carolina, vem är denna man som kommer att få komma hit och prata om de här olika viktiga sakerna?
Ja, han arbetar ju jag tillsammans med på Sophiahemmet och han är docent och arbetar med fertilitetsfrågor och är speciellt intresserad i manlig fertilitet. Så han kommer att ha massa intressanta saker att säga.
Mm, många års erfarenhet ligger bakom de svaren. Mm. Precis, han är ju jättevälkommen, det ska bli roligt.
Ja.
Vi kommer ju även fokusera i specifika avsnitt framöver på andra viktiga faktorer som ni upptäcker under en fertilitetsutredning. Exempel på det är ju hos kvinnor endometrios, PCOS till exempel.
Ja, äggledarfaktorer som vi har berört.
Just det. Som en liten annan viktig sak som jag tänker på, bara som vi kan ta lite kort i det här med utredningar. Jag minns väldigt väl hur jag har stött på par som kommer och ringer till en IVF-klinik och så säger de att vi vet redan vad problemet är. Min man har genomgått en cellgiftsbehandling och har spermier frysta. Och så säger vi, men ni måste ändå göra en fertilitetsutredning.
Ja,
det kan ju tolkas som lite konstigt eftersom ju de anser att de vet varför de behöver komma till oss.
Ja, det är ju sant, för de vet ju faktiskt varför de behöver komma till oss. Men icke desto mindre så behöver ju vi se, finns det några andra saker som vi också behöver veta? Vad är det, ser allting helt normalt ut hos kvinnan? Är det något vi behöver åtgärda innan vi kan gå vidare och göra en provrörsbehandling? Så att det är ju för att vi ska göra allting så optimalt som möjligt för det här paret.
Det är ju jättemycket saker som man kan upptäcka i en utredning.
Ja.
Och det finns också massor med saker som vi inte kan upptäcka.
Ja, vi vet väldigt mycket, men det är ju också saker som man självklart inte vet. Men man måste ju på ett eller annat sätt bestämma sig för att vi kan leta efter det vi vet att vi kan leta efter och som vi kan göra någonting med. Det är en ganska viktig poäng.
Precis. Fokuset och målet med en fertilitetsutredning är ju inte att hitta fel på den ena den andra i paret. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Vi söker inte liksom att det är en person som det är fel på, utan vi söker
möjligheter
att försöka hjälpa till att åtgärda.
Vi ser ju ett par som kommer till oss som vill ha hjälp för att få barn. Inte att det är den ena eller den andra, utan vad kan vi göra för det här paret? Kan vi hitta någon förklaring och på vilket sätt kan vi överbygga svårigheterna och underlätta för att de ska bli gravida?
Mm. Och ni som lyssnar på IVF-podden, gå gärna in på våra andra avsnitt och lyssna. Ni får gärna återkomma till oss med olika inputs, tankar, frågor eller egna erfarenheter. Maila oss då på mail@ivfpodden.se. Annars så hörs vi vid nästa tillfälle. Tack och hej!
Hej så länge!
IVF-podden spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.